Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkommen till Eld och rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Myran. Nej, producent Kalle.
Du är producent Förlåt. Kalle, du är inte Myran. Oh. Myran är inte här.
Det är så lätt att blanda ihop.
Ja, ni är så lika.
Ja.
Kroppsligt. Personlighetsmässigt och intelligensmässigt.
Ja, alla våra hobbies är också de samma.
Ni är samma, det är onani och lek.
Gärna tillsammans.
Nej, det är inte okej. Du är här, Myran är försvunnen igen.
Ja, vet vi vad det är.
Ja, man tror någonstans i Norrland.
Vad är det jobb?
Nej, det är inte jobbrelaterat, det är så här familjerelaterat på något sätt.
Han har fått ett liv. Det är inte bra.
Det här är jättedåligt. Det är dåligt både för podden, men det är också dåligt liksom för min och Myrans relation. Jag ser honom allt mindre. Han har också blivit kattpappa som man tar på väldigt stort allvar. Ja. Så han tar hand om sina katter.
Är de med i Norrland?
Ja, det förutsätter jag. De är för små för att lämna hemma.
Ja, det är sant.
Om inte hans partner är kvar då, såklart. Men det tror jag inte. De har nog också båda två med katterna.
Ja.
Tror jag. Jag vet inte, som att vi har allt mindre kontakt med varandra. Nej. Vi håller på att glida ifrån varandra.
Liksom. Man får liksom titta in genom kikhålet på hans dörr och se om det bara är kattkalabalik där inne.
Ja, men precis. Nej, men det tänker jag verkligen att han skulle göra. Han tar det på mycket stort allvar.
Ingen har tagit upp det här att det kan vara sommarkatter.
Nej, men det här är ju nästan liksom lyxkatter. Liksom.
Ja, okay.
Det här är för mycket pengar. Han är för snål för det också. Han ska inte...
Du kan ta en grabb från Småland.
Ja.
Men du kan inte ta Småland från en grabb.
Du kan inte ta en katt värd 20 kronor från smålänning. Så att, nej, men det är ju kul att Myran har det så himla bra.
Ja.
Det är tråkigt bara att han inte behöver oss längre.
Ja, verkligen. Nu när vi sitter i det här lite dova ljuset så känns det känns extra påtagligt.
Vi dricker också Loka Crush smultron.
Lyx.
Vilket får det för att vi har fått liksom försöka spice upp med någonting trevligt. Nej, men det är dystert. Det är dystert. Det är väldigt, annars är det väldigt mycket sommar. Har du semester fortfarande? Eller du?
Nej, jag är tillbaka.
Du är tillbaka och producerar olika saker.
Det är helt okej.
Det är helt okej, ja. Det är också tillbaka på jobbet. Det är också helt okej. Vi spelar in söndagen den 17 augusti.
Det känns rätt.
Och det blir lite nyhetssvep här, tänker vi. Det har ju hänt ett par saker i världen. Jag tänker att vi bara ska börja direkt vid...
Alaska.
Alaska, ja, precis.
Ej att förväxla med Al-Aqsa.
Precis. Vi pratade faktiskt innan vi började spela in om...
Vart namnet Alaska kommer från. Är det arabiskt? Det var det inte.
Det var inte.
Det var inuit.
Det var inuitiskt, ja. Det tycker jag ändå känns lite fräscht.
Alltså,
att de verkar ha behållit det.
Ja, fast det är jättevanligt i USA.
Men Missouri kanske också.
Ja, alla konstiga namn, citat. Eller så, som inte känns... Inte som är så typ Nya Köln.
Nej, precis.
Sånt. Det är liksom olika...
Nej, det där blir inte att... ursprungsbefolkningen i USA tittade på York.
Nej, exakt.
Här ska vi...
Vilket bra ställe.
Vi borde bygga ett samhälle här. En stad som heter Nya York. För att vi är väldigt inspirerade. Det är vår systerstad.
Och ställen som inte heter sådana saker heter ju saker som Tombstone.
Exakt.
Det tror jag inte heller är native.
Nej, det får man ju... Det tänker man inte. Men de har haft mötet i Alaska och det har ju varit på G ett tag. Liksom den här Trump och Putin har pratat om att ha ett möte. Och Trump har ju också liksom fört någon typ av, vad heter det, subtweet-sätt att få kontakt med Putin. Skriva olika saker på Truth Social.
Och var konstigt arg.
Var arg, var besviken. Han har gått igenom många faser, många separationsfaser. Och det här mötet då, kan ju sägas att det hölls på Joint Base Elmendorf i Anchorage, coolt namn för övrigt. Och är det första mötet någonsin där en rysk president eller ledare befinner sig på en amerikansk militärbas?
Jaha, det är det.
Och det är ju väldigt ovanligt med möten mellan amerikanska och ryska presidenter eller sovjetiska partisekreterare som sker
i USA.
I ett av länderna.
Ja, ja, det är den här, är det Khrushchev som gick runt och åt majs? Mm. Det är sist.
och detta utgör då det första mötet mellan amerikansk president och Putin som har skett efter den fullskaliga invasionen av Ukraina.
Ja, såklart.
Så att det här är ju liksom ett ganska stort steg. Och Trump inför det här mötet var ju väldigt mycket så här, det kommer bli en deal, vi kommer lösa en deal. Om inte han är seriös kommer jag lämna mötet och kommer vara väldigt fort. Och jag låg uppe på natten för att titta på presskonferensen. Det var ju intressant. Alltså en sak som var intressant var ju när Putin mötte på en journalist som inte var liksom så här, jag kommer bli mördad av FSB.
Nej.
Och därför bara så skrek taskighet och
till. Jaha, vad roligt. Putin. Alltså en rysk...
Nej, en amerikansk journalist var så här... varför dödar du ukrainare? Vad ger dig rätt att göra det? Och då började han liksom grimasera och göra sig lustig på nationen. Inte så statsmannamässigt.
Nej.
Som ändå liksom förvånade en lite.
Oj. Han ser ut som så olika såna här Wojak-mem-ansikten av de tecknade vita gubben.
Precis.
Han ger flera olika sådana uttryck på in rapid succession.
Vilket är liksom intressant, för att det känns lite Trumpskt det han gör egentligen. Att han är lite så, jag blir attackerad på något så här sätt som framstår som väldigt högtravande.
Ja.
Alltså det är ju liksom... Och mitt svar är ju var så...
Vem tror du att vi är?
Högstadiekillen som är så... Åh, du blir ledsen! Och det kändes inte så Putin.
Nej. Det är som att de har lite närmat sig varandra i temperament, känns som. Men vad är presskonferensen? Vad var det som sades?
Nej, men det var också intressant. För jag tänker att det intressanta med presskonferensen var väl att de inte sa någonting. Alltså, det framkom ingenting.
Men är det för att mötet inte har gått så bra? Eller inte som planerat? Eller är det så att det var dömt att bli så? Att poängen kanske snarare är att ha en gemensam presskonferens snarare än att något att säga? Liksom.
Jag tror att man kan tänka på det på lite olika sätt. Jag tror att det handlar om att de kom dit med lite olika grundpositioner. Och sen har det ju skett en förhandling. Och Putin innan och efter då på presskonferensen återupprepar egentligen bara liksom de militära mål som de har haft sedan den fullskaliga invasionen. Vi ska säkra ryska minoriteten i Ukraina. Ja. Vi begränsar NATO.
Avmilitarisera
liksom. De här talepunkterna. Och sen... har det väl framkommit i efterhand att deras rent konkreta krav är att de ska få Luhansk och Donetsk. Trump å sin sida säger ju att liksom, de har gjort framsteg. Det finns inte en deal förrän det finns en deal. Liksom. Men vi har ändå liksom något framsteg i vårt samtal. Men sen lägger ju också Putin en ganska stor bit av presskonferensen på att göra en Putin. Alltså att prata historia.
Ja, så jävla, det är så fett att han är ändå, ursäkta språket, men autistisk. Alltså att han liksom
men då är han ju så, det är trevligt med Alaska. Och så pratar han liksom om den ryska relationen till Alaska.
Ja.
Och sen så är han så, USA, Sovjet och Ryssland hade ju ett samarbete under andra världskriget. Och så pratar han lite om det. Och det här tycker jag att det framträder de här två lite olika rollerna liksom.
Ja.
Att om man bara läser citaten som sägs på den här,
ja,
så är det aldrig att du undrar, är det Putin eller Trump som har sagt det här?
Nej.
Alltså att du vet liksom 100%,
ja,
det där har Putin sagt, det där har Trump sagt. För att de är två väldigt olika, även om de närmat sig varandra kanske, så är deras sätt att föra politik och att vara politiker i någon mängd statsledare är så diametralt olika varandra. Vilket jag också tror är en central pusselbit i varför de här förhandlingarna går till helvete. Jag tror att Trump genuint tänker, det är bra att avsluta det här kriget.
Yeah.
Jag gillade Tucker Carlson innan.
Yeah.
Men nu är inte han på Fox, och det är ju det enda Trump tittar på. Så att han, men jag tror att han liksom är väldigt så här, vi ska avsluta det här kriget, det är dyrt för oss, det är också dumt med krig. Det är liksom lite så den radikal konservativa, nykonservativa rörelsens förutom om det då är muslimer som dödas, deras liksom enda goda sak de har kvar. Fattar du vad jag menar? Ja. Att det är virtue är vi gillar inte krig.
Nej. Och att, vad heter det, Donald Trump är ju liksom fastighetsmagnat in i ryggmärgen. Så när han ser ett land som har förfallit så tänker han ju, får ju bara dollartecken. Här kan det byggas. Det ska, här ska byggas upp liksom.
Det ska det byggas hus. Men så att när Trump, jag tror att Trump är genuin med att han vill avsluta kriget, och jag tror att det finns flera olika anledningar. En av dem tror jag är så banal som att han liksom uppskattar Putin. Alltså han uppskattar den typen av ledare.
Ja, det var ju något så asfett. Han har lagt upp, det har kommit upp ett klipp där han sitter och pratar om så vad de snackar om. Och han var så, Putin var så himla snäll. Han sa så, du vann valet 2020 med så himla mycket. Ja. typ bara så smicker. Ja, men, så extremt svag för smicker.
Men vem är inte det?
Ja, nej, om Putin hade sagt till mig, du var jättebra 2020,
ja, hade jag också varit jag menar, varje år känner jag ju lite att jag inte behöver ha löneökning. Jag känner också lite bara att om någon kommer bara säga till mig att jag har varit superduktig på mitt jobb. Så är det...
Och där, när många hatade dig, då var du hade rätt. Du
hade... Bara ett random erkännande varje år för något, något fel. Det var... Men de är demokratiskt olika varandra för att de förstår politik på olika sätt. Så att när Trump då sin sida är så här, jag vill avsluta det här kriget, vilket jag tror att han genuint vill av många olika skäl, så är det också så att Trump drivs ju, hans enda föreställning om för att vara framgångsrik eller liksom att uppnå någonting är kopplat direkt till rikedom.
Yeah.
Idén om liksom rikedom och genom rikedomen makt.
Mm.
Han är liksom ikonoklastisk på något sätt. Jag tror inte liksom det spelar, historia spelar liksom ingen roll för Trump. Han är ju beredd på, för att allt handlar bara om att göra en bra deal.
Yeah.
Och det tror jag genuint, att det är så han förstår sig själv, det är så han förstår politik och det är så han förstår andra människor. Liksom. Yeah. Det gör ju att när han ringer Trump och är så, vi ska göra en skitbra deal, då menar Trump det. Han menar så, vi ska göra en bra deal som är bra för er.
Yeah.
Varför ska ni ha det här kriget? Det måste vara skitidiot. Yeah. Och på pappret är det så här, jag ger er en deal som ni borde ta, varför tar ni inte bara den? Det är därför han då blir dragen i röven hela tiden av Putin. För att han, alltså Putin och han förstår inte politik på samma sätt. Så att när de sätter sig vid förhandlingsbordet så är Trump så, här har du en skitbra deal.
Yeah.
Det är en fantastisk deal. Du kan avsluta det här kriget, du kan gå ut som vinnare.
Yeah.
Vi kan lyfta alla sanktioner, de pratar om Nord Stream, vi kan återuppstarta Nord Stream. Man pratar också om de här med isbrytning i ishaven liksom, och för LNG och liksom resursbrytning där, och att de behöver ryska liksom, isbrytare till det, och vi kan göra en deal. Så, då är det helt obegripligt för Trump.
Yeah.
Varför Putin inte tar
det här? Yeah. Men det är väl också att, vad heter det, för Trump är ju tidshorisonterna som är relevanta, är ju bara 4 år max.
Exakt.
Liksom. Men Putin kan ju teoretiskt sett styra sitt land tills han dör, liksom.
Ja, det kommer
han alltså,
också. Ja. Med stor sannolikhet
att göra. Men vilket absolut, betyder att man får liksom ett annat förhållningssätt, för då är det så, jag behöver hela tiden trygga mig, liksom. Alltså, att det finns en inre publik på ett helt annat sätt. Trump kan vara hur hatad som helst av amerikaner. Det spelar inte så stor roll, liksom.
Nej. Det är ett perspektiv att den här liksom kvartalsrapportslogiken som inte bara handlar om hur landet styrs, det handlar ju också någonstans om hur landet fungerar som land, liksom en evig liksom kortsiktighet och framförallt med ett stort ekonomiskt fokus. Men med det sagt så ska man ju vara medveten att Trump och Putin inte är så olika grunden för det. Jag tror att Putin har ju också skott sig själv otroligt mycket. Han bryr sig med liksom oligarkklassen i Ryssland. Det handlar jättemycket om pengar. Men jag tror att det finns liksom andra sätt att bli inskrivna i historieböckerna i Ryssland än vad det kanske gör i USA.
Yeah.
Så att när de pratar om politik så blir liksom Trump genuint frustrerad.
Yeah.
För att han är så, men varför tar gubbfan inte den här dealen? Han borde ta den.
Yeah.
Medan Putin för den delen är så här, den här jävla liksom bilmånglaren. Det spelar ju ingen roll. Jag kan bara fortsätta blabba. Liksom, för att han bara fortsätter bjuda in mig till möte.
Trump steaks are by far the best tasting, most flavorful beef you've ever had. Trump steaks are 5-star gourmet. Quality that belong in a very, very select category of restaurant. And are certified Angus beef prime.
Yeah. För Trump är så, men den här gången måste han ju.
Yeah, exactly.
Han måste ju ta dealen. Liksom.
Yeah, yeah.
Och så är Putin, för att han förstår inte, eller förstår kanske de gör, men de spelar liksom politik på 2 olika nivåer. Yeah. För strikt sett det här mötet då, som återigen inte hamnade i någonting konkret. Vi får väl se, Trump har ju varit i kontakt med flera europeiska ledare, Finlands president har liksom pratat om vad som har sagt, så att säkerhetsgarantier är liksom ett krav för att
gå med på någonting. Jag tror att liksom EU också har gått in.
Ja, men precis, man har blivit briefade. Ja. Och sen har Trump sagt att det är liksom också upp till Zelensky på något sätt. Men det ska man väl också förstå, att han menar det är upp till Zelensky.
Att säga ja.
Ja, men vi kommer inte vara med och hjälpa dem. Nej. Ifall de skjuter det här. Och Nej. Då är Ukraina mer fakta än vad de redan är idag.
Ja.
Så att när Putin är så här, jag blir inbjuden till det här mötet. Visst, det gynnar ju Trump. Det är inte ett jätteproblem för Putin. Men det Trump liksom ger Putin nu är kanske ett betydligt större politiskt mål. Alltså ett mål de inte ens kunde hoppas på när de gick in i Ukraina.
Yeah.
För att de tänker på Ukraina inte bara som vi vill ha lite mineralbälte i Ukraina. Vi vill stärka liksom nationalism. Det är lite wag the dog. Det är liksom det som är militärmålet med kriget. Men det, liksom, det större strategiska målet med kriget handlade ju om att inte låta NATO expandera. Inte låta liksom väst stärka sina gränser runt Ryssland och liksom på något sätt dra en linje i sanden och säga, men nu har vi sagt att om ni gör det här blir det krig, nu blev det krig liksom.
Yeah, exactly.
Men det större strategiska målet för Putin handlade ju om att bryta upp eller liksom dra ner byxorna på NATO på något sätt, visa så här, men vi, ni är inte så jävla tuffa som ni tror, vi har en högre uthållighet.
Och framförallt så är ni, det är ändå inte den här regionen ni är in it to win it i. Liksom.
Nej. Utan... Men nu har man ett läge där liksom den resten av NATOs idé om hur man ska behandla Putin, man har brutit isolationen, man har börjat förhandla, man kan ge eftergifter redan nu. Det tror jag inte är omöjligt att Trump liksom, ja men vi lyfter lite sanktioner om Ryssland går med på en vapen, vi, alltså vet, liksom den typen av saker som egentligen inte påverkar slagfältet överhuvudtaget. Vilket gör då att bandet, separationen mellan NATO och USA blir liksom djupare.
Yeah.
För att man litar liksom inte på USA. Man börjar se liksom lite av de här skakningarna. Spanien avbröt sitt. De skulle köpa F-35 och de har hävt det. Liksom, de kommer inte köpa F-35 utan de kommer köpa Eurofighter istället. Med liksom,
fett namn.
Det är så fruktansvärt dåligt namn.
Det spelas disco där inne.
Du tänker det? Jag tänker mig att det är som Lidl-fighter. Liksom. Att det är så riktigt billig.
Jag sa en chokladkaka.
Ja, skitbillig, kostar bara 5 spänn.
Ja.
Och att liksom ett NATO utan USA är inte NATO.
Nej.
Det är liksom, NATO är USA och USAs liksom... Ja. Projicering av makt.
Den här EU-armén existerar
inte. Den finns inte, nej. För det är ju NATO.
Yeah,
exactly. Och det är därför ingen vill bygga upp en EU-armé heller, för att de har ju redan NATO. Så att om Putin lyckas på riktigt liksom destabilisera relationen mellan Europa då framförallt och USA, så är det ett mycket högre politiskt mål. Mycket större och mycket liksom långsiktigt strategiskt viktigare än det som händer med det som händer i Ukraina. Och här blir ju frågan, är Trumps plan, vilket jag då har tänkt hela tiden, att Trumps plan är inte liksom urbrotet korkad, utan det finns en långsiktig plan som både handlar om ekonomisk, liksom, ekonomisk vinning, men också det stora läskiga konflikten med Kina. Och det har jag liksom, det har varit min, liksom, men det är det jag tror, om jag förstår det på det sättet, så tycker jag att man kan se hur vissa saker hänger ihop. Tarifferna blir logiska, relationen till Putin blir logisk, man vill separera Ryssland från Kina, det är liksom hans motsvarande game då. Yeah. Men det har hela tiden byggt på en annan aktör, som är Indien.
Ah.
Och Indien är liksom väldigt nära Ryssland.
Yeah.
Men undkom typ all kritik under kriget i Ukraina.
Yeah.
Om liksom spannmålsimport, oljeimport, militära samarbeten. Alltså, folk har varit väldigt försiktiga med att kritisera Indien.
Men har Indien varit en sånt land som saker från Ryssland har sålts igenom?
Ja, precis. Transitland. Yeah. Liksom. Men, yeah. Men alltså, det är inte ens bara att de är transitland. De liksom de facto är ju med och utvecklar ryskt krigsmateriel. Och att jag har hela tiden tänkt att anledningen till att man har låtit det ske är för att man har tänkt att väst måste liksom på sikt, man ska inte sätta hårt mot Indien, utan man ska snarare få Indien i sin egen roll.
För i den här regionen där man är lite mer in it to win it, då är ju Indien jätteviktiga. För att det är ett så megastort land.
Det är ett gigantiskt land, det är det enda landet i världen som kan är uppe och spela på kinesisk liksom arbetskraft.
Har också gräns till Kina.
Och gräns till Kina, har en lång historisk konflikt med Kina. Har ju också en väldigt stor del av vår produktion, västproduktion, ligger i Indien, inte minst när det kommer till exempel till mediciner och liknande. Alltså, det är ett jätteviktigt land, och då har jag tänkt att man har låtit dem vara. Men nu kör liksom Trump samtidigt mot Indien.
Ja, okej.
When it comes to great stakes, I've just raised the stakes.
Det är ju tariffer. Men det är också tariffer som är kopplade till typ oljeköp från Ryssland. Så att det är också att de kräver att Indien ska sluta handla olja med Ryssland. Sen vet jag inte om det...
Det går ju att kombinera de två teorierna. Eller så, då går det ju att tolka som att man skruvar åt lite. Bara för att liksom...
Men det tänkte jag, och så tänkte jag att de ville ha till det här mötet. Nu har USA ställt in de mötena.
Okay.
Så att nu är det här hotet om tariffer ligger liksom i luften. Och det träder i kraft. Och innan det skulle träda i kraft, och skulle de ha ett möte med Indien. Det mötet har blivit inställt. Så nu kommer vi komma till det där datumet som är om typ 2 veckor. Där vi kommer se, kör USA då utan förhandling med Indien? För då är det ju inte lite knuff liksom.
Nej.
Utan då är det ju, okej, men nu har vi beef.
By far the best tasting, most flavorful beef you've ever had.
Vilket ju då tänker att då ändras liksom hela den här bilden. Utan då är ju helt plötsligt tarifferna och reservvaluta och dollarn och allt. Det är det som är det högsta strategiska målet. Liksom.
Corporate state America.
Ja, det är inte Kina liksom.
Nej.
Vilket ju gör att man då får... Då är vi liksom tillbaka till allt är dumt igen. Alltså,
Han var en bilmånglare.
Det visade sig att det fanns inte en lång strategisk plan som handlade om någonting annat än att typ försöka få igång produktion i USA igen. Vilket är...
Eller typ bara sko sig genom att pumpa och dumpa amerikanska ekonomin hela tiden.
Absolut.
Det finns ju det här fantastiska klippet när han är i Vita huset direkt efter så någon sån tariffbyte där de skulle sätta in tariffer mot EU och sen bara inte gjorde det. Och så står han och snackar med någon sån miljardär och säger så I just made this guy a lot of money. Det var så bara, så här kan du inte säga.
Nej, får man säga det? Skit.
Det är så här, insiderhandel är liksom inte insiderhandel om det sker på liksom så mellanstatlig nivå.
Nej, det är anmärkningsvärt. Så att jag tänker att det som har kommit ut om mötet i Alaska är väl liksom i princip att det ser ju bara ut som att på grund av Trump, och kanske oavsett om Trump hade tillträtt, går liksom Ryssland närmar sig allt mer sina militära mål.
Yeah.
Och jag kan inte heller se riktigt ett sätt att det kommer att hejdas.
Nej, för de vinner väldigt, på marken liksom.
De vinner på marken, ja det gör de. De hade ett större genombrott, olägligt nog, typ ett genombrott 3 dagar innan mötet i Alaska.
Det var väl planerat, kan man väl gissa.
Nej, men det har liksom byggt upp över detta för månader. Yeah. Men det är också så att det är liksom... Det är klart nu att om då säkerhetsgarantier och så ska ingå i det här avtalet och de tar man på allvar och då... Putin hade försökt att Kina skulle vara en av de som gick in och garanterade Ukrainas säkerhet. Alltså som skulle, vilket hade varit jätteintressant och det hade ju framförallt varit superbra för Kina.
Ja.
Även om jag förstår att Ukraina inte litar jättemycket på dem. Så säkerhetsgarantierna kommer antagligen gå på båda hållen. Man kallar dem för sådana trepartsavtal. Alltså där man säger att om väst attackerar då är det de här som ska skydda. Och, alltså, men... Det skulle ju också stärka liksom Kinas position som en typ av global aktör på ett sätt som de ju absolut inte är.
För de har ju aldrig gjort något liknande. Nej. Innan.
Så det skulle ju vara liksom nytt. Men de här, om Ryssland då skulle få igenom Luhansk och Donetsk i sin helhet.
Krim? Är Krim fortfarande? Ja, alltså, Krim, det är väl liksom bara...
Ja, ärligt talat.
Alla är bara på det klara med att...
Det kommer att bli en del av Ryssland. Liksom.
Ja.
Jag förstår att han från Försvarshögskolan... Sverige, som trodde att Krim skulle vara återtaget var då för 2 år sedan.
Han
kanske blev lite ledsen i ögat, men alla andra fattar ju att Krim är inte på tapeten. Liksom.
Nej,
Jag tror att Ryssland är beredda på ett kärnvapenkrig för att släppa
för
Krim.
Liksom. Det är så mycket Ryssland som något som inte är Ryssland.
Ja, men det liksom handlar väl också om att det är så enormt strategiskt viktigt, liksom. Till skillnad från de här liksom rostbältet i östra Ukraina.
Ja, de här hålen liksom, alltså...
Nej, men precis. Och det finns lite mineraler och så, men det finns ingen fungerande eller riktigt fungerande
industri. Du måste bygga de gruvorna från grunden, liksom.
Så att, men det som inte pratas så mycket om är ju att de här områdena som Ukraina ska ge upp är ju egentligen liksom frontlinjeområden. Alltså de strider ju fortfarande om de här områdena, även om Ukraina håller en väldigt liten del av dem. Det skulle innebära är ju att Ukraina då ger upp sina befästa positioner för att lita på att Trump och Putin och kanske Kina då ska liksom och där tror jag att, men det är klart, så kan du då träder du in riktiga säkerhetsgarantier, typ Frankrike går in och säger nu är det fred, blir det krig, då är vi liksom en part av kriget.
Yeah.
Då kanske de kan lita, eller då kanske det kan räcka. Men det skulle ju också innebära att Ukraina ger ifrån sig enorma mängder territorier på avtalsnivå, och det vet jag liksom inte om de
Gör man det?
Ja, precis. Går man med på det? Skriver man det fredsavtalet? Liksom? Och samtidigt är väl känslan, Putin måste liksom inte skriva det här avtalet.
Nej, nej,
det
nej.
Kan också bara fortsätta.
Ja.
Sanktionerna fungerade ju inte, vilket vi var väldigt tidiga med att ja. Säga att man inte skulle göra. Och förlusterna är inte så höga, att killration är så, dödsration är så nej. Hög att de inte kan.
Och det är ju heller inte ett land där den typen av saker kan få så liksom internpolitiska konsekvenser på samma sätt som i... Om det hade varit USA exempelvis.
Jag tänker också att det finns en analytisk perspektiv på varför Ryssland heller inte riktigt kan ha fred nu. Som jag läste en ekonom som pratade om att Ryssland liksom inte har råd med det.
Nej, alltså att de har ställt om för mycket. Liksom.
De har inte råd att ta hem trupperna.
Aha! Ja, vilken
författa,
spännande.
Liksom, förstår du hur många människor det är som ska ha olika löner och, liksom, och vård?
Och tror jag har liksom gått ner sig en del. Ganska
enorma
många.
Enorma liksom. Mängder vård. Liksom.
Ja, ja.
Så här, hundratusentals människor som lider fruktansvärt psykisk ohälsa. Liksom.
Ja, jag gör det.
Som också kommer hem och är arbetslös.
Ja, inte direkt anpassad för arbetsmarknaden heller. Har bara hängt med riktigt, riktigt sjuka killar.
Ja, i en skyttegrav liksom, i flera år. Och, alltså, ja, och... att det finns, att Ryssland är liksom inte redo på att ta emot dem.
Nej.
Och att de måste liksom bli redo att göra det.
Det är nästan så att det som behöver hända är att vissa av dem ska dö ut. Liksom.
Ja, men det funkar inte heller, för då måste man skicka nya. Liksom. Så att då väcker ju, och sen är ju syskon då i sin tur som har förlorat sitt bror eller sina föräldrar som har förlorat
sonen. Det här är inte bra alltså.
Så att sen klart så underlättas ju det väldigt mycket om det blir en framgång, liksom en seger, både psykiskt och tror jag att det kommer att finnas studier som pekar på det. Det läget är ju också, du tror inte det här är liksom en jättecentral anledning. Men jag tror ändå man måste ta det i beaktande. Så här, det är en sak att vinna kriget, liksom, det är en annan sak att vinna freden. Att du ska ju också, samhället ska också klara av det som kommer sen.
Ja, och det är ju, alltså, även liksom rent ekonomiskt, det är ju en jättestor grej att ställa om en ekonomi till en krigsindustri. Men det är ju en lika stor grej att ställa om den tillbaka.
Ja, alltså, men precis. Ja.
Det kommer ju alltid vara krångligt. Liksom.
Så jag tänker väl att Putin inte har något riktigt incitament att gör, alltså att i det här läget göra fred.
Nej.
Men frågan är ju då liksom hur det här dealandet ser ut. Det, finns det liksom, finns det faktiskt en punkt när Trump säger, men du gubben, om ett år eller två år så är det ju val i USA.
Mm.
Och om inte jag vinner då, wink wink, om inte J.D. Vance är president och jag blir vicepresident, om det blir en demokrat som vinner då fattar du att den här dealen är liksom off the table.
Ja.
Så att det kan, och kombinerat då med press på Ryssland. Okej, men nu saboterar ni det här. Okej, men då får jag göra någonting. Och så lackar Trump och så nya sanktioner eller massa vapen. Eller
riktigt arga poster på Truth Social.
Jag kan ju skriva jättetaskigt.
Melania har skrivit ett brev.
Ja, precis. Melania har skrivit brev då också till Putin om barnen.
Du hävdar ju att det här är vanligt,
det här är en grej.
Vanligt förekommande i diplomatiska... högt uppsatta möten. Där kommer det brev från First Lady.
Ja, men jag har ett minne av att jag har läst ett liknande brev, om det var från Michelle Obama.
Och
jag
till vem då?
Jag vet inte, men till någon. Där liksom det var så här, och så handlade det liksom om familjen eller barn.
Hej,
eller.
Den här familjen som vi drönar bombade. Tänk på barnen.
Hittade barnen. Ja, nej, men så det är väl läget med det.
Hur stor part i Europa är det? Det känns som att i de här förhandlingarna. För att Europa snackar ju mycket. Det är mycket snack.
Nej, men Europa deltar ju inte i dem.
Nej men alltså...
Det är ingen representant.
Men har man någon känsla av hur mycket det spelar någon roll att typ Frankrike är så, nej, det här är dåligt. Eller är det bara så total skitsamma liksom?
Nej, men det är inte skitsamma. Alltså grejen är så att USAs stöd till Ukraina är stort. Men det är inte så stort ifall vi tittar på det i relation till vad Europa är till Ukraina.
Nej.
Och det är ju också lite så, USAs ekonomi är ju enorm, men Europas ekonomi är också rätt stark sammantaget. Liksom. Det är väl som Putin också lyckas med i och med detta mötet med hjälp av Trump, är ju att även Europa lyckas upp. Alltså nu har ju Trump någonstans haft det här mötet med Putin och visat att det är okej. Jag menar, de där tendenserna finns ju även i Europa.
Ja.
Och det tänker jag också kan stärka. Liksom.
Men samtidigt har det haft en motsatt utveckling i Europa också. Alltså typ Meloni i Italien har ju liksom...
Ja, hon är väl lite speciell
på det sättet. Hon är committed, jävla antiputinist liksom, numera. Det är vilket jag inte trodde. Liksom.
Nej, det är jätteintressant att det är så också super-NATO-anhängare. Och,
ja, också och, i egenskap av italofil så är det ju... Om man tänker på det lite så. Ja, jo, men så har det alltid varit. Alltså italienarna. Det är ja, jag har en jättespeciell relation till
Nancy. Jag har läst om det och att hon sticker ut för att hon det stämmer inte med liksom resten av den högerextrema.
Hon är ju extremt hatad nu också. Alltså i det blocket liksom. För just både det men också att hon är väldigt, väldigt... Alltså hon kommer inte svika EU liksom. Hon håller
nej, för det är väl också, hon är väl också liksom EU, stark EU-anhängare.
Och det är ju för att Italien klarar sig inte utan EU alls liksom.
Nej.
Det är...
Gillar Musk också väldigt mycket, va?
Säkert.
Nej, men de har väl typ en så här konstig relation.
Ja, just det. Ja, ja,
den är de, så lite
knullig. Lite sexuell. Ja. 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 Hon kan absolut bära några barn där inne utan att man vet om det. Alltså några muskbebisar.
Några. Du tänker att hon kan ha ett gäng bebisar?
Ja, men alltså jag tänker att...
Jo, men alltså... Är det här någon body shame?
Nej, men det är grejen är... Musk, han har så många baby mamas och de har liksom inte avlats
på det här... Att de kan präga in fler barn.
De har liksom inte avlats på det här vanliga sättet. Utan det är liksom, det är någon typ av high-tech skit.
Du, ah, okej. Okay.
Och det är liksom 100% belagt typ. Att det är de troligen, de här Musk-bebisarna, typ alla är killar. Vilket liksom inte händer i naturen.
Nej, det är väl tvärtom. Ja, till och med. Att ingen är killar. Nej, men att det är en majoritet flickor. Liksom.
Men så att det, och det är liksom en grej du får vetenskapligt. Så, du får inte göra det, men vetenskapligt så är det möjligt att liksom se till. Ja, exakt. Exakt. Liksom. Så jag hade inte fått som om Melania har så tre bebisar i ryggmärgen eller någonting.
Titta, men, där du tänkte man ha dem. Och
att de är dubbel musk. Liksom. Han har befruktat sig själv och sen lagt in den i höften eller något.
De har alltså de här babymammorna som har inte burit barnen i sin liv.
Jo, det har de troligen gjort, men jag säger bara de gör bevisligen något sjukt med de här barnen.
Ja, okej, det är så. Mest det du säger. Att du är mycket inne på att de har dem i olika kroppsdelar.
Ja, men det kan mycket väl vara så att de har dem i en handväska.
De odlar dem, tänker du liksom.
Vad säger
du? De odlar dem.
Ja, men det tror jag.
Okej, okay. Ja, men det var ett sidospår. Trump steaks are aged to perfection to provide the ultimate in tenderness and flavor. Det är väl sammantaget då från Alaska-mötet. Det gav inte jättemycket för resten av världen, men det gav nog Putin en hel del.
Ja, för att nu får han ha en presskonferens tillsammans med Trump liksom. Och det är liksom kredibilitet. Men då är ju frågan, hur mycket värt är det? Alltså hur mycket spelar det roll?
Ja, det spelar ju roll om du får att EU vänder sig mot Trump.
Ja.
Det spelar roll ifall NATO börjar tjafsa på riktigt.
Ja.
Det spelar, alltså, du luckrar ju liksom upp ett maktblock på något sätt. Det är en kil in i liksom mellan huvudet och kroppen på något sätt i militära sammanhang.
Ja.
Ifall, alltså, som de här relationerna har ju varit dåliga tidigare, ska vi ändå komma ihåg att till skillnad från folkmordet så var det ju så att invasionen av Irak var ju olika länder emot.
Ja.
Alltså så här, Frankrike var, vad fan håller ni på med?
Gamla Europa, citattecken, kallades det.
Så att det kanske är så att det egentligen inte är en jättestor förändring utan snarare en återgång till liksom war on terrorism, och det var Bush som satt vid makten som ju då framstod som liksom en komplett galning och idiot och idag framstår som någon sån här voice of reason, vilket är konstigt liksom.
Rätt många miljoner dödar på den killens samvete.
Ja, men exakt, men bara att han var the laughing stock då och ni bara är det så att
Dave. Watch me hit this drive.
Ja, så passerat 10 000 gånger. Liksom. Ja. Nej, precis. Och om man då ska liksom över till folkmordet och prata lite om det, så är det ju då att de senaste veckorna så har ju IDF och Netanyahu och Knesset då har ju, och krigskabinetten har ju diskuterat en fullskalig ockupation av Gaza. Det har lite fram och tillbaka exakt vad den ska vara. Och med det upplever jag i väst har velat visa upp den här splittringen mellan Netanyahu och befälhavaren för Israels väpnade styrkor och försöker liksom lyfta fram att det är någon spänning, att IDF motsätter sig liksom Netanyahus plan. Och så.
Är det för att, alltså, enligt den här idén, är det att IDF bara tycker att planen är dålig?
Ja, liksom? Ja, men det har paketerats på ett sätt som också är jävligt viktigt för väst just nu, och det är att försöka visa att Israel inte bara består av folkmordsgalningar.
Nej, exakt.
Liksom i det politiska skiktet.
Det är inte bara de här bosättarna som kommer ner från berget. Liksom.
Och då är jag ledsen att berätta att det enda de inte är överens om, Netanyahu och IDF, är semantik och hastighet.
Yeah.
Så att den liksom illusionen som byggs upp på ledarsidor och i tidningarna, den är liksom inte förankrade i verkligheten. De är inte liksom, de bråkar inte om huruvida man ska ockupera hela Gaza. Nej. Det är inte det de bråkar om. De bråkar om hur man ska ockupera hela Gaza. Alltså, för det Netanyahu gör, och det här borde egentligen vara liksom ett helt avsnitt där vi pratar om detta, men hela den här operationen, liksom hela det här sättet att föra krig bryter lite mot hur Israel föreställde sig att de skulle föra krig.
Mm.
Och att ockupera stora delar territorier över tid, territorialfokus eller territoriecentristiskt sätt att föra krig, det är inte så IDF har föreställt sig att de ska föra krig. Och det är det IDFs befälhavare motsätter sig.
Ja. Man vill istället ha det här, det ska vara en konstant ganska hög konfliktnivå liksom, men man ska liksom inte cirkla runt territoriet på något sätt.
Nej, man ska
bara när som helst kunna bryta in igenom
det. Ja, liksom. Och så är liksom det som står i centrum är då, eller liksom centrismen är då liksom det som är fokuset för att attackera eller erövra är fiendens vapensystem, inte deras territorier, vilket då bryter mot gängsidéer om krig. Och den är ju...
för att det aldrig har varit ett krig.
Nej, men precis. Men jag tror att det här är en modell, ett sätt för krig som Israel tänkte att det handlade om Hezbollah. Liksom.
Yeah.
Att det var så de föreställde sig. Så att vi ska inte in och ockupera Libanon igen.
Nej.
För det är dumt. Utan det vi ska göra är att vi ska liksom, i väldigt hög kill chain, väldigt hög beslut, snabb beslutsfattning, kunna väldigt aggressivt slå ut Hezbollahs vapensystem och göra det så hög takt att de inte hinner återstå. Alltså det var sättet för krig på. Med liksom att nyttja då liksom den enorma teknologiska övertag man har.
Mm.
Det var liksom det som var idén man skulle föra krig. Det Netanyahu föreslår nu är ju back to basics på något sätt. Alltså vi ska gå in och så ska vi ha liksom folk som patrullerar runt och där har man då, det IDF då har liksom kritiserat, det är inte att liksom gå in i de här delarna av Gaza väldigt aktivt som tidigare har varit relativt förskonade från krig, och då säger jag det verkligen mest då. De har, de har inte varit förskonade överhuvudtaget, men i relation till de områdena som är fullständigt ödelagda, det IDF då föreslår är att vi ska ödelägga även de här områdena från luften. Men inte ha olika värnpliktiga som marscherar runt, liksom, vilket nog Netanyahu föreställer sig.
Ja. Varför vill Netanyahu det?
För Netanyahu vill ju också bara att kriget ska fortsätta. Ja. Kriget inom situationstecken. Folkmordet ska bara fortsätta. För att han måste ju kunna vara så här, nej tyvärr, jag kan inte komma på rättegång igen. För att jag har blivit en säkerhetskris. Jag har beslutat ska hända. Vilket är ett så fruktansvärt bizarrt get out of jail free card.
Funkar skitbra.
Det går inte, för någon har bombat Iran. Jag kan inte komma till rättegången. Det är du som har bombat Iran. Ja, just det. Ja, men det är ledsen.
Jag kan inte komma till jobbet. Jag håller på att slå mitt barn.
Exakt, vi har jättestökigt hemma just nu. Oj, vad är det som händer? Jag har tagit ketamin. Men Netanyahus plan är väl i någon mening... Jag tänker inte under på något sätt liksom förhandla fram en vapenvila. Vi kommer liksom inte få upphöra med detta. Utan det enda de går in i förhandlingarna med i praktiken är ju vi ska få ta delar av Gaza. Philadelphia korridoren har ju varit liksom nere i Rafah-området och så. Det är ett stort fokus.
Och det är den gränsen till Egypten
är precis. Yeah. Så poängen någonstans, hans poäng är ju Hamas ska fullständigt kapitulera.
Mm.
Och ni ska liksom ge alla gisslan. Vi kommer inte berätta riktigt vad som kommer hända sen.
Nej.
Och det hade liksom ändå vattenplan.
Yeah.
Att vara så. Ni har losat.
Yeah.
Kapitulera nu.
Yeah.
Men poängen till att folk tar den typen av deals historiskt sett är ju för att om du inte gör det så dör du.
Yeah.
Problemet med Israel är att om Hamas går med på detta.
Ja, då dör de.
Då dör de ju ändå.
Ja. Och hela deras familj och alla deras kompisar.
Ja. Så att att folk kan vara så, och Hamas går inte med på de här. Man bara, nej, varför ska de göra det?
Ja.
Och det här,
det, historiskt innan, alltså har det någonsin slutits en sån deal med en insurgentgrupp i världshistorien?
Taliban.
Ja, okej. Ja.
Alltså, och det här då, kommer man ska in på detta, jag skrev en text som handlar om det här, den här liksom lite konstiga jämförelsen med Vietnam som folk håller på med hela tiden.
Ja.
Att det här på något sätt, det här är Israels Vietnam, eller IDF pratade också om det kommer bli vårt Vietnam och så. Och så är det som att tidigare vi haft det, men det här är ju som julbombningarna över Hanoi, alltså du vet. Och så är det bara så, när det här finns liksom parallellerna till Vietnam är otroligt få.
Det är att det dör människor.
Det dör människor om någon beter sig. Men jag tänker att det måste finnas massa bättre liksom rent koloniala,
ja,
historiska exempel som är mer liktydiga när man har en fiende som inte ens kan sätta upp kvalificerat motstånd.
Solokriget.
Ja, precis. När alltså amerikanska piloter flög över Nordvietnam så kallades det för dödens dans. Man kunde inte flyga, flyga strategiska bombflyg för de blev nedskjutna.
Ja.
Amerikanska liksom, piloter satt fängslade i Hotel Hanoi. Varje gång du gick ut i djunglen så var det, den här gången kanske vi möter på en brigad med 3000 nordvietnamesiska soldater med en fungerande befälsång och artilleri. Ja. Det är inte kriget sker i Gaza.
Nej.
Utan om man ska liksom göra det på något, då är det väl liksom typ på någon märklig, negri här blir glad, men någon typ av polisiära alltså liksom där maktförhållandena är polisiära. Och det är ju det som hela tiden, det är det som är så tydligt att när man pratar om krig och vad krig är, så är det ju då, får man använda Clausewitz liksom, ja, men det är en förhandling liksom. Det är politik med andra medel, man har gått över till liksom en förhandling. Ja. Och den förhandlingen används med storskaligt våld. Men poängen är någonstans att sen slutar man ett avtal. Som man gjorde efter Vietnam.
Ja.
Alltså när USA och Nordvietnam förhandlade i Paris så satt det två kostymkillar och skakade hand med varandra och drack te. Och sen så hade man en diskussion.
Ja.
När folk är liksom, vi borde använda militära medel på något sätt mot brottslingar.
Yeah.
Så menar de ju bara att man ska skjuta ihjäl folk. De menar inte att man ska föra ett krig. För ett krig med brottslingar har ju varit att förhandla med dem.
Yeah.
Det vi inte gör med brottslingar är att de förhandlar vi inte med.
Nej.
Polisen förhandlar inte med bankerna. Okej, men om du lämnar tillbaka två tredjedelar av bytet.
Och det är därför Stockholmsdramat händer.
Exakt. För att polisiärt sett så är relationen, det här är lagen, det är ingen förhandling, det är en domstol som beslutar. Alltså, så att det finns ju liksom, Israel förstår ju det. Förstår ju själva det som händer som någonting annat än ett krig.
Yeah.
Och resten av världen förstår det också på något annat sätt. För att annars hade ju någon annan varit så. Fast vi har bjudit in Hamas ledare för att försöka övertala dem till att ta en deal. För det
vad skulle varit motsvarigheten till Alaska? Liksom?
Exakt. Och när Trump lovar liksom Putin att starta upp Nord Stream 2 igen och isbrytet, ska det vara så?
Oh, nej, förlåt. Vänta. Hamas, välkomna till Alaska. Vi förstår att det här är historiskt viktig plats för er. Vänta, nej förlåt.
Det finns ett community här som kan berätta. Nej, men det är liksom, någonstans så är ju den liksom tydliga biten och det som händer i Gaza är ju bara att det, man ska tvinga Hamas att fullständigt kapitulera och sen ska man döda dem. Och varför skulle de ta någon annan deal än en garanti för att de inte skulle bli dödade?
Verkligen. Men också så, hur mycket Hamas finns det ens kvar på Gaza? Alltså, det är väl också det. Alltså, och när...
Det beror på vad man menar med.
Ja.
Om du
frågar
hur många unga män finns det som är beredda på att strida under Hamas?
Det är ju enorma mängder.
Det är nog tills de alla unga män och kvinnor i åldersspannet 16 till 55 är döda.
Ja.
Så kommer det vara folk som är, ni har dödat hela min familj.
Ja, exakt.
Jag kommer göra vad jag kan för döda er.
Jag tror att mycket av den här, så det är Vietnamkriget. Det kommer egentligen ur en så konstig liknelse mellan Tet-offensiven och 7 oktober. Liksom. Mm. Alltså att det är därifrån det egentligen kommer. Och sen har man bara försökt applicera det för brett. Liksom.
Mm.
För Tet-offensiven är ju lite liknande, för att det är bara några månader innan att de amerikanerna är så... Nordvietnam är helt utslaget. De kommer aldrig kunna göra en stor operation någonsin igen. Och så bara... Är de i hela sidan?
Nej, men precis. Jag skrev ju om det här. Jag tänker att det man, om man då ska djupdyka lite i den här diskussionen, varför jag tycker att liknelsen eller jämförelsen är bizarr, så är det ju också att det blir svårt att prata om detta utan att det låter som att man tycker att USA var schyssta i Vietnam.
Ja.
Det är inte min poäng. Och någon som har lyssnat på den här podden innan vet att det är inte här. I studion vi befinner oss så hänger vietnamesiska propagandaaffischer på väggarna.
Det är ett av få krig som jag kan verkligen tänka på och känna väldigt starkt.
Ja, absolut.
Det var fel.
Det var helt fel. Det var orättfärdigt. USA, Vietnam hade rätt att göra motstånd. USA betedde sig fruktansvärt om det biologiska krigsmedel. Skitsamma, det är inte min poäng. Min poäng är att när USA tittar på varför de förlorar kriget, så säger de, vi förlorar inte kriget militärt. USA vann i princip alla större militära sammandrabbningar. Vi förlorade kriget för att vi inte lyckades separera den kommunistiska rörelsen från folket.
Yeah.
Och då kommer hela liksom Hearts and Minds teorin, som ju har sin historiska rötter i Frankrike egentligen, är liksom kolonialt projekt, men
Algeriet liksom.
Ja, men äldre än så, alltså det, men från typ 1800-talet. Den liksom återupplivas eller får sitt liksom stora genombrott under 50-talet i Burma. Där britterna bekämpar ett kommunistiskt uppror. Inte helt olikt Vietnam, fast med andra parametrar. Framförallt etniska parametrar som inte är lika relevanta.
Det där borde vi prata om.
Ja, men absolut. Och då säger som fältmarskalken, jag minns inte ens vad han är, guvernören över då brittiska Burma, han säger så att det här kriget utspelar sig liksom 25% med kulor och resten är liksom befolkningens vilja. Mm. Vi måste få Burmas befolkning att välja oss istället för dem.
Ja, vi måste bygga skolor.
Ja, eller vatten eller vad fan det nu kan vara. Eller kristendom, eller... Ja. Whatever. För att den grundläggande förståelsen av den här typen av irreguljära, asymmetriska, väpnade konflikter är att de inte i första hand vinns på ett militärt plan. Eftersom att fienden också rör sig hela tiden mellan, den är liksom, den fienden är flytande, man kommer att tänka på Mao liksom, så här. Skitsamma. Den uppdelningen då är att upprorsbekämparen vill i så stor mån som möjligt kunna separera befolkningen från fienden. Den vill använda precisionsvapen, den vill separera dem politiskt och militärt liksom, från rörelsen. Folket och rörelsen ska separeras, geografiskt och politiskt. Det är liksom parallellt i Vietnamkriget med USAs liksom, olika bombmattor och napalmbombningar och all sån skit och massakrar, så lägger USA enorma resurser på att försöka lyckas med den separationen. Vissa av dem är ganska groteska, alltså som Secure Hamlet Project, som är så att de helt enkelt man så här, ni får inte bo i den här byn längre, ni ska bo i den här andra byn som vi har byggt och så är den typ som ett fängelse.
Man slussar väl också folk till Saigon?
Precis, man har liksom så här, man tömmer olika områden för att man vill kunna separera kommunisterna. Men man gör också, man genmodifierar ris för att det ska vara mycket lättare att odla, alltså för att dra igång ekonomin. Man har liksom olika projekt för att försöka stärka och lägger ju liksom enorma mängder pengar på liksom psyop eller liksom olika, alltså psykologiskt liksom påverka befolkningen. För att det är så man förstår det, och det är så man också förstår misslyckandet. Vi vann alla militära sammandrabbningar, men vi förlorade ändå kriget. För att vi kunde inte separera dem.
Och det är också delvis för att man har en tredje part som är Sydvietnam, som bara skitdåliga på Hearts and Minds.
Ja, men precis. Men och sen är det ju självklart att...
Som i någon utsträckning i den här liknelsen då skulle vara typ bosättarrörelsen. Liksom. Alltså att det finns en kraft, en halvextern kraft som liksom rör
sig själv.
Ja,
kanske. Liksom. Jag tycker parallellerna haltar för att det går liksom...
Det finns ingen kung.
För det är inget inbördeskrig, det som händer i Palestina. Nej. Det är inget, och Vietnamkriget var ett inbördeskrig. Och visst, USA var en jätteviktig aktör, men om du tittade på dödssiffrorna så dör det otroligt många fler sydvietnameser soldater än vad det dör amerikanska. Men, om vi då gör den här, varför de skiljer sig åt, det är att Israel uttalat i sina doktriner, New Momentum Warfare bland annat, som är en av doktrinerna som Israel för krig med, som är ganska modern, alltså den kommer publiceras första gången 2019 och sen har den implementerats sen dess, så säger man aktivt att vi inte håller på med upprorsbekämpning. Vi är i ett konventionellt krig mot irreguljära fiender. Och då är man så här, men vad betyder det? Jo, men det betyder att det är, befolkningen är inte en del, en aktör.
Nej.
Och det är helt begripligt ifall du tänker på det som ett konventionellt krig.
Ja.
Ryssland tänker inte att de måste vinna ukrainarnas hearts and minds.
Nej.
Israel tänker, vi behöver inte vinna palestiniernas hearts and minds. Liksom tvärtom, så rekryterar man ju liksom kriminella gäng.
Ja, exakt. De här ISIS-grabbarna.
Vilket ju är ett, liksom en, finns ju en lång historia av att liksom bygga den typen av strukturer. Och på samma sätt, så vi försöker inte vinna libaneserna. Vi säger inte vi säger liksom inte till Gazas befolkning, om ni väljer oss, så får ni det här.
Ni får den här tjack-smugglaren. Liksom.
Nej, men man säger ju inte, vi kommer att investera 100 miljarder dollar i att återuppbygga Gaza, och ni kommer få demokrati. Eller någonting annat som man brukar liksom komma med. Typ som i Afghanistan.
Ja, ja.
Vi bara häller pengar på er och så ska ni få välja politiska ledare. Och så. Alltså den typen av liksom...
Ja.
Och poängen med de insatserna är ju att du fattar att om inte vi separerar dem så har de ett ständigt flöde av nya, och på sikt så kommer de liksom militärt och politiskt evolvera sig till att bli ett större och större hot. Och det skiter Israel i.
Ja.
De gör inga ansatser till att hantera det.
Nej.
De bedriver inte upprorsbekämpning överhuvudtaget. Och det gör ju också att Vietnamliknelsen haltar fullständigt. Ja. För det slaget, det spelar liksom ingen roll. Det spelar ingen roll ifall du är Hamas-kritisk palestinier. Du blir bombad för det.
Ja.
Israel gör liksom inte några försök att liksom slå kilar i befolkningen genom att skapa liksom de goda palestinierna. Vi visar upp dem eller någonting annat så liksom banalt man hade gjort. De skiter i det.
Ja.
Och det gör ju också att med det liksom strategiska att man valt att bara skita i det så innebär ju det också att man strategiskt har sagt vi kommer inte ha kvar palestinier i de här områdena.
Nej, exakt. Det enda alternativet blir folkmord.
Det blir det enda. Det, för vi gör ju inget försök att skapa ett stabilt Gaza.
Nej. Absolut inte.
Nej. Så då är det ju så. Ja, okej, men hur ska de då vinna? Ja, det är ju att de fördriver dem allihopa.
Ja.
För att annars har de ju bara skapat sig, inom situationstecket, sitt Vietnam. Vilket ju bara betyder långt utdraget krig som...
Ja, som man losar efter ett tag.
Ja, som saknar gränser. Liksom, eller saknar liksom, tydliga uppdelning mellan soldater och civil. Och det här ska man vara jättetydlig med. Israel har historiskt sett ansetts ligga i framkant i upprorsbekämpning.
Ja.
Det är inte som att de inte har läst de här böckerna som liksom... Utan det är ett väldigt medvetet val där man säger att vi kommer inte bedriva upprorsbekämpning. Vi kommer inte applicera de här teorierna. Utan vi kommer applicera konventionell krigföring mot en irreguljär fiende. Och det man då tidigare hållit på med, mowing the grass och så vidare. Så där man har tänkt att... Men om vi duster.
Då man
där vi bara så dödar lite folk, slår ut lite vapensystem. Så, så håller vi bara på oss så kan vi bara göra det i all oändlighet. För vi ligger så teknologiskt. Och det är ju också en förändring som har hänt sedan 7 oktober. Det är att Israel har ju också faktiskt bara dödat ledarskapet.
Yeah.
Vilket de tidigare inte har valt att inte göra.
Nej.
För att man tidigare har tänkt... Ett, vi måste ha en motpart... Och förhandla med.
Mm.
Så då kan vi inte bara...
Gärna lagom svag. Liksom.
Gärna gammal. så att den inte riktigt är... Liksom, och istället för att döda högsta hönset så dödar man second. Eftersom att den som är på väg upp kommer vara yngre, kommer vara mer motiverad.
Yeah.
Och vi vet inte vad vi får, men vi vet vad vi har.
Yeah.
Men det har man ju också bara helt frångått. Liksom.
Yeah. Yeah.
Så då är det... Folkmord är det enda som... Den enda liksom logiska fortsättningen. Och då blir det ju att... Och jag förstår att högern börjar bli liksom för lite kiss i byxan nu.
Ja.
För de har ju lagt liksom alla sina ägg i den här korgen.
Ja, och nu har det ju börjat komma så olika så experter inom så, vad heter det, domstolsväsende och skit. Som börjat vara så, men man kanske inte måste tolka folkmordsskrivelsen så här hårt. Att det måste finnas liksom citattecken intention. Utan det kan vara så att den enda logiska konsekvensen av allt det här de gör är folkmord. Därav är det folkmord liksom. Det är en ganska stor grej.
Ja, men det håller ju på att hända någonting liksom. Och då behöver högern hitta det snälla Israel.
Yeah.
Förstår du hur jag menar? Att det är väldigt viktigt för dem att visa upp de här sprickorna. Liksom.
Yeah, exactly.
Och det finns ett stort motstånd till kriget.
Yeah.
Men det handlar väldigt lite om vad det är som händer med palestinierna.
Ja, exakt.
Ska man ju vara tydlig med. Utan det handlar ju om de liksom ekonomiska och politiska kostnaderna för Israel.
Yeah.
Och det handlar väldigt lite om Västbanken och det handlar väldigt lite om Gaza. Och
då... har du sett det här med att liksom Maria Stenegard, vår utrikesminister, vart så... Nej, det är Ebba Busch som är minister i regeringen säger, det är inte regeringens åsikt.
Nej, vilket också är helt...
Vad är det för jävla regering?
och regeringen tar ju också beslut i konsensus. Liksom. Ja. Alla regeringsmedlemmar förväntas ju följa den regeringspolitik som görs. Så det, och att Ebba Busch har kontakt med Israels utrikesminister också är så, vad håller ni på? Och där jag frågade folk som har liksom lite bättre koll på Kristdemokraterna.
Gud.
Ja, jag pratade med Jesus Kristus och lite med hans moder, Maria.
Ja.
Nej, men då säger de att för ett parti som KD som har sina hästväljare, du känner till termen hästväljare?
Nej, inte riktigt faktiskt.
De hade röstat på dem även om deras partiledare var en häst.
Ja, okej.
Ett socialdemokratiskt uttryck har jag lärt mig.
Ja,
väldigt sympatiskt. De stödjer ju liksom Israel.
Ja, 100%.
Och KDs möjlighet att fånga nya väljare är väldigt liten. Utan de har de här kärnväljarna.
Ja.
Och Ebba Busch, därför...
Måste hon säga det liksom.
För henne... Är det mycket, hennes kärnväljare är faktiskt de viktiga väljarna.
Ja.
Till skillnad från alla andra partier där det är tvärtom.
Ja, liksom. Exakt.
Så att hon måste liksom driva politik, för att annars ryker ju hon.
Ja,
liksom.
Ja.
Medan i andra politiska partier så är det ju oftast att man ska fånga liksom en annan väljare, ja, en, någon som man inte redan har. Ja,
det är jättekul att jämföra med Vänsterpartiets inställning till exakt samma konflikt.
Ja, ja, nej, men de klarar ju inte av det. Det är någon annan. Det är alltid någon annan som man vill ska rösta, ja, på. Exakt. Men, och det gäller ju också så här, Ebba Busch har ju en historia av det här. Hon gjorde ju, var ju ute med det här med abortutspel till exempel, ja, vilket är ju så...
Fan,
ja, men det var ju när hon tillträdde. Men jag menar, det är ju politiskt självmord i Sverige att driva bort frågan. Liksom.
Ja.
Men det är ju inte för att hon driver liksom sin politik för att få sitta kvar som partiledare. Ja. Och hon är ju dessutom från Uppsala och inte från Jönköping.
Exakt.
Som ju är där man egentligen ska komma.
Ja. Hennes konkurrens är någon Jönköpings gubbe. Liksom.
Ja, men som antagligen då egentligen har mycket större förankring i partiet. Eftersom att de är mycket starkare där än där Ebba Busch är från. Det är ju ett sidospår, men
folkmord sker.
Ja,
och kommer fortsätta ske.
Ja, och det finns väl inga tecken på att det kommer att avta, för det finns heller inga mekaniker som skulle få varken Hamas eller Netanyahu.
Nej.
Netanyahu vill inte gå med på en vapenvila och en fred, eftersom att då skulle han hamna i fängelse och definitivt förlora makten vid ett val.
Ja.
Och Hamas kan inte gå med på en vapenvila, för då deras ledare kommer ju bara bli mördade.
Ja, trist.
Mm. Ja. Det är en mörk, mörk värld vi lever i. Och det är inte bara att vi lever liksom i den mörkaste tidslinjen. Vi lever ju också då, för att knyta tillbaka till Alaska, i den dummaste tidslinjen. Som rör de sig liksom...
I synkron.
Ja. Där tänker jag att vi får avsluta för idag. Ja,
absolut.
Tack så jättemycket för att du var med, Kalle. Och,
kul att vara här.
Fyllde myrans... roll. Man kan följa oss på sociala medier. Jag skriver mest på Blue Sky idag. Där heter jag Martin Hansson.
Jag heter Kalle, tror jag.
Ja.
Jag var en av de första fem som reggade mig på Blue Sky i Sverige, så jag norpade Kalle.
Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi eld.och.rörelse. Man kan följa oss på Facebook. Där heter vi eld.rörelse. Man kan bli Patreon.
Bli gärna Patreon.
Ja, vi behöver Patreons. Har du något bättre något Patreons material som är...
Vi borde se The Y-bomb, som är en film som handlar om att kvinnorna bara utrotar alla män.
Mm.
Men så är det ett litet gäng som överlever. Och de för gerillakrig mot tjejerna.
Oj, det här måste vi ju säga. Sen har ju den här Warfare kommit, som jag då inte har sett. Det är samma som gjort Civil War.
Oj.
Och jag hatar ju Civil War så jävla mycket. Sen har gjort en film som heter Warfare som utspelar sig i Sador City. Så verkligen är en sån här superduper-möp-rulle. Liksom. Men jag har inte sett det, som att jag var så arg efter Civil War. Så att jag...
Men det är bara att han, för det verkar ju med Civil War, verkade det ju som att han blev lite möpig liksom. Att det var, han blev väldigt inne på det. Och så,
slagen ska vara så realistiska. Ja. När de går igenom Vita huset och bara mördar olika magargubbar.
Sen är de ju inte det. Det är det som provocerar.
För det är ju jättetråkigt att göra en film som ser ut som ett riktigt slag.
Flyger de Apache-helikoptrar 15 meter över marken och skjuter robotar på. Alltså det är så jävla dumt. jag blir arg när jag tänker på det. Okej, den borde vi se.
Det borde vi.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Adjö.
Adjö.
I understand steaks. It's my favorite food. And these are the best.